God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi inleder denna morgon med att läsa dagens bibelord för den 4 mars. Aposteln skriver i första Korintherbrevet: talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och vi hör i andra Timoteusbrevets första kapitel: blygs därför inte för vittnesbördet om vår Herre. Blygs därför inte för vittnesbördet om vår Herre. Och vi lyssnar till den norske läraren Øyvind Andersen. Det handlar om Jesus i öknen. Och när Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Jesus hade hamnat i en situation som inte såg ut att stämma med att han är den han är. Och det var just det djävulen använde för att sätta honom på prov. Utan att vi på något sätt kan jämföra oss med Jesus är han likväl en förebild för oss. Särskilt för kristna som mottagit en speciell kallelse till heltidstjänst för honom. Ska Gud få använda oss för att genom oss uppenbara sitt ord till hjälp och frälsning för andra människor, då för han oss just ut i öknen, bildligt talat. Han för oss in i en situation som syns oss rakt motsatt vad den borde vara. Öknen har alltid varit Guds högskola. Tänk bara på Mose. Så länge han menade sig kunna göra något för sitt folk Israel gick allt fel. Men då han varit vallpojke i öknen i 40 år och hade blivit 80 år gammal, då han själv ingen möjlighet hade att göra något som helst för sitt folk, då kom Gud och kallade honom. Då fick Gud uppenbara sig och sitt ord för Mose som han inte gjort för någon annan. Och Gud fick använda Mose som ingen annan människa. Elia, Jeremia, Paulus och många, många andra måste också ut i öknen. I öknen förlorar vi all tro på oss själva och att Gud kan använda oss. Vi blir fattiga och hjälplösa. Att Gud skulle kunna använda oss till något i sin tjänst verkar helt hopplöst. Då är det själafienden ansätter oss. Då frestas vi att ge upp. Då kommer modlöshetens ande över oss och den kommer sannoliken inte från Gud. Då gäller det för oss att se på Jesus. Han är vår rättfärdighet. Han är vårt liv. Han är vår styrka. Han gör oss inte starka i oss själva, utan vi blir starka genom att vara beroende av honom. Räknar vi med Jesus kommer han att uppenbara sig på ett särskilt sätt för oss när vi är i öknen.
Bevara mig.
Vi lyssnar till andaktsboken Ett är nödvändigt av Hans-Erik Nissen som var präst i Danmark. Ett ord från Hebreerbrevets kapitel 6. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet så att ni inte blir tröga. En levande kristen blir ständigt utsatt för Satans angrepp. Han lämnar ingen i fred. Den ena gången kommer han rytande. Den andra gången kommer han smygande. Kanske är han farligast när han långsamt försöker vagga en kristen till sömns genom att ingjuta tröghet. Vad ska du göra när du utsätts för denna fara? Guds ord svarar, du ska visa iver i att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Det gör du genom att gång på gång påminna dig om vad Gud har sagt i sitt ord. Gör du inte det, kommer Guds ord att långsamt hamna i bakgrunden och bli overkligt för dig. Vad bygger jag mitt liv på? Var har jag mina rötter? Vilken är min fasta grund? Vad består när allting annat vacklar? Något av det mest osäkra som finns är livet här på jorden. David sjunger, en människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Livet är som ett andetag. Jag vet inte ens om jag äger någon morgondag. Men hoppet är orubbligt. Himmelen ansvarar Jesus för. Han har berett en boning för varenda syndare som tar sin tillflykt till honom. Hur min väg på jorden kommer att gestalta sig, det vet jag inte. Men jag vet var vägen slutar. På denna sida av evigheten är jag på resa. Mitt hem här på jorden är bara en uppehållsplats på min genomresa. Jag är en pilgrim som skyndar hemåt. Varje afton har jag lagt ännu en dagsresa bakom mig. Har resan varit i flera år är faran stor att jag hamnar i tröghet. Tröttheten anmäler sig. Besvärligheter under resan ökar längtan efter att slå sig till ro. Gör inte det. Visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Ge inte upp. Gläd dig över att snart få gå genom de skinande portarna in i det nya Jerusalem. Jesus ska komma och möta dig. Han ska föra dig fram inför din Gud. Snart kommer den dagen.
Den ädla sed jag såg. mitt hopp för evigheten är byggt på säker grund. Må korset hjärna trycka ännu en liten stund.
Fortsätta att läsa ur boken Under den högstes beskärm av Ole Hallesby, och det handlar om vår jordiska kallelse och det ord som Jesus säger i Matteus kapitel 5. På samma sätt må också ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader som är i himlen. Hallesby skriver så här: vår stora gemensamma frestelse är den att försumma vardagskristendomen. Det är lättast för oss alla att lägga största vikten vid söndagskristendomen. Så är det med oss alla. Och så vitt jag kan förstå är det så med vår tid i högre grad än med alla andra tider. Och denna bok skrivs ju alltså på 1930-talet. Alltså för nästan 100 år sedan. Och jag tror att det beror på organisationen. Det organiserade kristliga arbetet är i våra dagar så mångskiftande och kräver så mycket tid och kraft att det ovillkorligen kommer att stå för oss som nummer ett. Det behöver inte vara så. Jag säger inte detta för att instämma i den nu så vanliga kritiken av organisationen och av organisationerna. Jag säger bara att det lätt kan bli så. Därför gäller det nu för oss kristna att få ögonen öppna för vad Bibeln säger om vår jordiska kallelse. Låt mig få citera tre bibelord som är särskilt tydliga. Alltså, vare sig ni äter eller dricker eller vad helst ni gör, så gör allt till Guds ära. Första Korintherbrevet 10. Och allt, vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Kolosserbrevet 3:17. Och det ord vi har hört: på samma sätt må också ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader som är i himlen. Dessa tre ord säger oss för det första att allt vad vi ska göra, det ska vi göra i Jesu namn och till Guds ära. Dessutom lovar oss Herren här att om vårt dagliga liv blir en sådan gudstjänst av goda gärningar, ska vi just därigenom bli till hjälp för våra medmänniskors frälsning. För det är detta han menar när han säger att de ska prisa Gud när de ser våra goda gärningar. Denna tanke finner vi ännu tydligare uttryckt hos Petrus. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Här får de troende hustrurna det löftet att deras icke-troende män skall utan ord vinnas för Gud genom sina hustrus dagliga liv. När de ser deras rena liv i Guds fruktan och det saktmodiga och lugna sinnelag som är mycket dyrbart inför Gud. Aposteln använder här ett uttryck som jag tror att vi särskilt bör lägga märke till, när de ser. Han vill nog säga oss att ingenting i kristendomen är starkare och verkningsfullare än det som vår omgivning kan se med egna ögon. Alla har vi en sådan stark tilltro till våra ords makt, men aposteln säger här att de icke-troende som inte vinns med ord, vare sig söndagens eller vardagens ord, de kommer att vinnas genom den vardagskristendom som de varje dag ser med egna ögon. Dessa bibelord ger oss en inblick i Bibelns syn på vårt dagliga liv och vår dagliga kallelse, vår jordiska kallelse. Det är en gudstjänst, ett tjänande av Gud. Den är Gud dyrbar och den är ett medel till våra medmänniskors frälsning. Och det är just för deras som det är allra svårast att vinna. Denna höga syn på den jordiska kallelsen varade emellertid inte länge efter apostlarnas tid. Inom den katolska kyrkan har denna bibliska syn på saken alldeles trängts undan. Det vanliga jordiska arbetet är för katolikerna inte något heligt utan något oheligt. Om en katolik ska göra något för Gud, något som Gud finner behag i, så måste han göra något särskilt. Något som ligger utanför hans vanliga jordiska kallelses arbetsområde. Att gifta sig och skapa ett kristet hem, det är inte något heligt och Gud välbehagligt. Men det är det däremot att leva ogift och gå i kloster. Att vara mor är inte heligt, men väl att vara nunna. Att utföra sitt dagliga arbete är inte något heligt. Men väl att vallfärda, att fasta, att läsa böner, att ge gåvor till kyrkor och kloster och så vidare. Även i detta avseende gav oss Luther åter Bibelns syn på saken. Gud ser till sinnelaget. Därför är inga handlingar heliga i sig själva, men det finns inte heller några som i sig själva är oheliga. Alla handlingar är Gud välbehagliga om de görs i det rätta sinnelaget, i Guds namn, till Guds ära, i tacksamhet, i tacksam kärlek till Gud och i offervillig omtanke om människorna. Därför bedömer inte Gud vårt arbete efter dess yttre, det må vara aldrig så lysande. Inte heller efter omfattningen och den yttre framgången, resultaten. Han tänker inte på om vi lyckas eller om vi uträttar mycket eller lite. Men han ser till det sinnelag i vilket vi utför vårt arbete. Och det betyder att han ser till vår trohet. Därför säger Luther är det lika välbehagligt inför Gud att sopa ett golv som att predika evangelium, under förutsättning att vi gör båda dera i samma sinnelag. Och frågan om vi skall predika eller sopa, det är bara en fråga om nådegåvor, och de utdelar anden som han vill, 1 Korintherbrevet 12. Här ställs vårt arbete inom vår jordiska kallelse åter på den plats som Bibeln ger det, som den viktigaste delen av den troendes tjänst hos Gud. Men det katolska betraktelsesättet hade likväl lätt att återgöra sig gällande. Om man skulle göra något åt Gud så måste det vara något särskilt, något som låg utanför det dagliga arbetsområdet. Jag minns en ung tjänsteflicka som jag träffade för många år sedan. Hon hade blivit väckt på ett av mina möten. Och det var en dålig väckelse. Jag kände den familj hon tjänade i. Det var troende människor som var snälla mot flickan. Och nu gladde de sig ju över att hon hade blivit väckt. Men till deras stora sorg medförde väckelsen ingen förändring i hennes dagliga liv. Hon var lika slarvig i sitt arbete, lika lättsinnig i sitt tal, lika fåfäng i fråga om kläder, och hon blev lika lätt förnärmad och missnöjd som förut. Ett par gånger hade jag talat allvarsamt med henne om denna sak, och hon hörde mycket uppmärksamt på, men någon förändring märktes inte. Så träffade jag henne åter efter en längre tid. Då kom hon strålande fram till mig och sa: "Nu har jag offrat mig åt Gud." "Åh, har du," sa jag. "Har du äntligen omvänt dig nu och låtit Gud ta hand om dina dagliga synder som du förut inte ville bekämpa?" Det strålande uttrycket försvann och med en smula osäker frimodighet svarade hon: "Jag har offrat mig för armén." Ja, att offra sig, det betyder för henne att göra något särskilt. Men det offer som Gud hade väntat av henne och talat med henne om varje dag allt sedan väckelsen, ja, det vill hon inte höra talas om. Jag tar detta exempel därför att det så tydligt visar hur även vi protestanter, Luther till trots, har infört den katolska skillnaden mellan religion och moral, mellan arbetet för Gud och det jordiska arbetet.